Igår kväll så stannade vi inför hur Gud själv beskriver sig när han presenterar sig för Abraham och sedan för Mose och naturligtvis också för oss. Han är den enda guden som har så att säga trätt in i mänskligheten och talat om vad han heter, gett ett namn och presenterat sig. Och då stannar vi bland annat inför ett bibelcitat i Jesaja, där Herren säger så här när han utmanar de religioner som var aktuella på den här tiden, 700 före Kristus. Och då var det mycket religioner som kom in i Israel. Och de kom allihopa österifrån, ungefär som idag. Så har vi ett väldigt inflöde i Sverige av religioner österifrån. Och så var det på Jesajas tid också. På den tiden kallas de Baalskulturen, Astartegudarna och mycket annat. Och då säger Herren så här, och vi läste det igår kväll. När han uppmanar dem, och så säger han i Jesajas 41 kapitel. För fram er sak, säger Herren. Kom med bevis. Låt dem komma och förkunna för oss vad som ska ske. Så att vi kan se att ni är gudar. Det är Herren som säger det här. Han utmanar liksom den tidens religiösa krafter. Och det här ordet är lika giltigt idag. Alltså när vi möter den här som i Sverige kallas idag för den mångreligiösa. Eller vi har i kyrkan interreligiösa gudstjänster med representanter från olika religioner. Så borde vi få ta det här ordet från Herren själv och säga, vad säger er Gud om framtiden? Vad har han sagt för någonting? Och när Gud han säger det här, så ett par verser efteråt i det 42 kapitlet så säger Herren så här i den 9 versen. Se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting. Och innan de visar sig låter jag er höra om dem. För du vet, det finns människor som säger så här, vi vet inte mycket om framtiden. Vi vet väldigt mycket om framtiden. Intressant. Vi vet så mycket som vi läser den här boken. Därför att det mesta i den här gamla boken handlar om framtiden. Väldigt detaljerat. Och det är om detta som Jesus säger när han talar om det profetiska. Så säger han till lärjungarna i Lukas 24. När ni ser att detta börjar hända. Vad då? Det vi har i den här boken. När ni ser att detta börjar hända. Lyft era ögon upp. För då nalkas er förlossning. Och därför så tänkte jag i eftermiddag och ikväll få stanna inför det som Herren själv säger, det som kommer att hända. Och vi ska gå till vi ska börja faktiskt i Bibelns sista bok. Uppenbarelseboken. Det som aposteln Johannes fick att skriva när han satt ute på ön Patmos. I det 13 kapitlet där talar Johannes om det som ska äga rum i samband med att Jesus kommer tillbaka. Alltså det kan inte ske liksom riktigt när som helst. Utan det här är knutet till att Jesus kommer tillbaka. Det 13 kapitlet handlar om detta. Det 14 kapitlet, det handlar om himlen. Och det är så uppenbarelseboken är uppbyggt att ena kapitlet beskriver händelserna på jorden. Nästa kapitel beskriver vad som händer i himlen. Och likadant med det 15 kapitlet. Det handlar om det som händer i himlen. Sången till lammet och så vidare. Och så kommer det 16 kapitlet med de sista plågorna. Och sen kommer det 17 kapitlet som hör samman med det 13 kapitlet. Man kallar det ibland i teologiska kretsar för en parallellism. Jag ville bara säga det så ni inte tror att jag inte kan främmande ord. Parallellism, det vill säga Herren säger samma sak med olika infallsvinklar. Vi ska stanna inför de här kapitlerna. Och vi läser några verser i Jesu namn. Uppenbarelseboken 13. Jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden. Och på sina horn 10 kronor. Och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret jag såg liknade en leopard. Hade fötter som en björn. Och gap som ett lejon. 11 versen. Jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade 2 horn som ett lamm. Men det talade som en drake. Och det utövade första vilddjurets hela makt inför det. Och för jorden och dess invånare tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade läkts. Det gör stora tecken. Och det får till och med eld att falla ner från himlen på jorden i människornas åsyn. 16 versen. Förlåt, vi ska läsa. Jag fortsätter där jag stannade. Genom de tecken som det hade fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det de som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Och det tvingar alla, små, stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namnstal. Och nu ber vi helige ande. Du som gav det här till Johannes. Och han som inte hade en aning om vad han skrev om. Jag ber dig Herre att du öppnar våra ögon. Att vi får se den värld i vilken vi lever. Se de strömningar som är på gång. Och se Herre. Om det börjar sammanfalla med vad du har sagt i den heliga skriften. Om detta ber vi dig i Jesu namn. Amen. I det här kapitlet så säger Johannes 4 saker ska hända. Och när vi läser det profetiska ordet så behöver vi bara läsa det. Men också ha ett litet öga utanför kyrkan och se. Håller det på att hända någonting som börjar stämma överens med det profetiska ordet? Så vi behöver inte spekulera, vi behöver inte fundera på vad det är. Men vi har ett litet öga utanför. För det var ju det Jesus sa, när ni ser att detta börjar hända. Och då är det utanför församlingen vanligtvis. Och då säger Herren i det här kapitlet 4 saker. Han säger för det första så här. Ett vilddjur ska stiga upp ur havet. När vi läser sammanhanget så förstår vi att det Johannes syftar på här, eller det Herren syftar på, det är en politisk ledare som ska stiga fram. Vi förstår det inte minst av den 7 versen där det står så här. Åt vilddjuret gav makt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar, folk, språk och folkslag. Och då är det så här att när vi ser tendenser till att man vill centralisera makten till en person, då kan det vara en föraning om vad som sägs här. Det är det första. Det andra Johannes säger här. Det var i den 11 versen. Han såg ett annat vilddjur. Det hade 2 horn som ett lamm. Men talade som en drake. Och skulle vi haft mer tid här att läsa igenom kapitlerna. Så skulle vi se att den här politiska ledaren. Kommer som sin närmaste medarbetare. Att ha en religion eller en religiös ledare. Man brukar ju säga det här att statsministerns närmaste medarbetare det är antingen finansministern eller utrikesministern. Det är de som har så att säga mest makt. Men det ska komma en tid När en politisk ledare ska stiga fram vars närmaste medarbetare är en religion eller en religiös ledare. Och de ska leva så i symbios med varandra. Så när vi kommer fram till det 17 kapitlet och den 3 versen, då säger Johannes så: jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur. Det är så Bibeln beskriver det. Och när Johannes skriver det här, då säger han någonting väldigt viktigt. Han säger: den politiska makten kommer att ge sin makt till den religiösa makten. Och den religiösa makten kommer att legitimera den politiska makten. Vilddjuret som bar kvinnan är ett uttryck för det här. Det tredje, vi går tillbaka till det 13 kapitlet igen. Det tredje som Johannes säger, han säger så här i den 14 versen senare delen: det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår av ett svärd men levde. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild så att bilden till och med kunde tala. Man kan ju förstå profeterna när det står så här: de forskade i det de skrev och de förstod inte vad de skrev själv. Och jag tror att när Johannes satt där ute i Medelhavet på Patmos och skriver det här, så hade han ingen aning om vad han skrev om. När Luther på 1500-talet översatte Bibeln, så ville han lyfta ut Uppenbarelseboken. För han sa att det där är ju rena science fiction. Han hade inte det ordet, men det var det han syftade på. Alltså, det här är så fullständigt otänkbara saker på 1500-talet. Så sådana böcker kan vi inte ha i Bibeln. Men den fick stanna kvar, och det är vi tacksamma för. Men vilddjuret ska ge livsande åt en bild så att bilden kan tala. Vi som är lite äldre här idag, bland dem räknar jag mig, kommer ju ihåg att bilder, de stod stilla. Inte sant? När vi hade missionsafton i missionshuset och missionärerna kom, så stod bilden stilla. Syndigt och tarvligt är Buffalo Bill. Synden står stilla när bilden står still, lärde jag mig som en litet barn. För det fick inte röra på sig. Så den första missionsfilmen som visades med rörliga bilder var en väldig diskussion hemma huruvida man kan visa något sådant i ett missionshus. Ja, vi kan le åt det. Men det är inte längre tillbaka än så. Så, och nu säger Johannes så här: bilden kan till och med tala. Vi behöver inte spekulera i det, men det kan vara bra att ha det här i bakhuvudet. Inte minst när vi ser den enorma utveckling som är på gång inom hela IT-industrin. Och där man i Japan idag inte har levande människor som läser upp nyheterna, utan man har alltså en illustration av en människa som står där och kommunicerar. Eller när jag när jag ringde till banken och jag skulle föra över pengar från ett konto till nästa konto, så träffade jag en väldigt trevlig kvinna i telefonen. Och så sa jag: jag vill föra över 500 kronor från det konto till nästa. Och hon svarar omedelbart: nu har du så mycket kontot från kontot och så mycket kontot på tillkontot. Och jag tänkte, hur kunde hon räkna ut det så snabbt? Det här är ju museum idag. Inte sant? Det är inte så vi gör idag. Så det går väldigt, väldigt fort. Och vi bara har det liksom i bakhuvudet. Och så kommer nästa, den fjärde saken som Johannes skriver. Att Det tvingar alla små, stora, rika och fattiga att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan. Och har du inte märket så kan du inte köpa och du kan inte sälja. Vi behöver inte spekulera i det heller. Jag kan bara säga så här att en av de snabbast framväxande, ska vi säga, automatiseringarna idag. Om det är detta Johannes talar om vet jag inte. Men en av de snabbast växande, det är det här chippet. Jag har blivit erbjuden det själv. Och det är helt fenomenalt när jag läser om vad det innebär. Jag skulle få det av SJ eftersom vi åker en hel del på järnvägen. Och de sa, tar du det här chippet, kostar ingenting. Så kan du ha all din ekonomi, alla dina försäkringar, alla dina affärer, alla dina pengar. Alltihopa har du på chippet och när konduktören kommer så sträcker du bara fram handen. Och så läser han av biljetten. Du kan inte tappa bort det. Du har allting där. I Göteborg idag så har man restauranger som bara tar emot människor som har tagit emot chippet. Jag säger inte att det är detta, men ha ett litet öga på det. Ett märke på högra handen eller på pannan. Jag läste, eller jag hade en tidning, jag har inte den längre, men jag hade en tidning under flera år som hette Microsoft. Bill Gates tidning om data. Det här är några år sedan. Men då hade man en lång intervju med Bill Gates. Och i den intervjun så beskrev han liksom den situation som han stod i med sitt företag. Och så säger han, vi har satsat hundratals miljoner på att utforska var någonstans på kroppen chippet ska sitta. För det handlar om det. Och då har vi kommit fram till, genom vetenskapliga undersökningar och mycket, mycket annat, har vi kommit fram till, det är två platser som är tänkbara. Det är högra handen eller pannan. Och när jag läste det så tänkte jag, gosse, hade du ringt mig kunde jag sagt det. Det hade inte kostat en många dollar. Men han hade lagt ner hundratals miljoner dollar för att undersöka det här som Johannes skriver om i Uppenbarelseboken. Nu är det inte bara det här han skriver, utan Johannes vågar också att skriva om det geografiska område som kommer att stå i centrum när allt detta sker. Och han gör det i form av tre stycken djur. Står så här i den andra versen. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, hade fötter som en björn och gap som ett lejon. Och med den versen har Johannes, eller Herren, liksom satt gränserna för vad du ska ha ögonen på. Så låt oss bara liksom identifiera dem. Vem är lejonet en symbol för? Vilket land är lejonet en symbol för? Enligt i den bibliska historien måste vi få tillägga. Det är Babylonien, Irak. Vi har det i Daniels profetia, om du går tillbaka till Daniel. Så det är Daniel som ger oss verifikationen på vad det här handlar om. Han är nere i Babylonien och han tilltalar konung Nebukadnessar. Och så har han lejonet där. Men lejonet kommer att bli ockuperat utav ett annat land som Johannes, men också Daniel, beskriver som en björn. Och vad var det för ett land som hade björnen som sin förgrundssymbol? Vad var det för ett land som ockuperade Irak? Det var Iran, perserna, konung Darius. Vi har alltihopa i Daniel, så går du hem och läser Daniel. Så finner vi liksom att Iran gör ett anfall emot Babylonien. Och Nebukadnessar förlorar makten. Och så är det ett rike utav det här. Och under den här tiden så är det judiska folket i fångenskap i Babylonien. Och sen den dagen, det här alltså på 500-talet före Kristus. Sen den dagen så har Iran och Irak legat på kollisionskurs med varandra. Så det är en väldigt, väldigt gammal strid som vi hör talas om idag i massmedia. Den har inte kommit till på 50-talet eller sekelskiftet, utan den är tillbaka till 500-talet före Kristus. Men också Persien kom att bli invaderat utav en makt och besegrat. Och vem var det som besegrade Medien, Persien och Babylonien? Vem har vi på kartan då? Alexander den store från Grekland. Filips pojke. Alexander, han var väldigt ung när han fick så att säga nycklarna till han fick regeringsmakten. Men Alexander, han var inte nöjd med att ha Grekland, så han gjorde ett militärt angrepp på Turkiet. Och så la han Turkiet under sig. Och så går han söderut och så lägger han Libanon under sig. Och så fortsätter han söderut och så tar han Israel. Sen fortsätter han österut och så tar han Syrien och så tar han Iran och så tar han Irak. Då är han 30 år gammal och han dör någonstans där borta på östkanten. Och så delas det här upp i fyra stycken kantoner, men det lämnar vi åt sidan. Vi kan läsa Daniel, så står det där. Så att det är de här gränserna som är intressanta. Vad Donald Trump hittar på i Amerika, det kan vara intressant att läsa, inte minst nu när han ska lägga statsbudgeten. Det är ju otroligt att inte hela landet spelar konkurs. Eller vad som händer i England, det är ju intressant att följa med. Jag tycker synd om den här damen som springer gatlopp mellan England och Bryssel och Strasbourg och så vidare. Men det är inte intressant ur biblisk historia. Det är det här som är gränserna. Vad som händer i Tyskland, det är inte särskilt intressant ur biblisk historia. Utan det är de här länderna, Grekland, Turkiet, Libanon, Israel. Och så går vi upp igen, Syrien, Iran och Irak. Det är de här tre djuren. Och det som händer här, det är det som kommer att vara avslutningen utav det som kallas för tiden. Alltså det som sker innan Jesus kommer tillbaka. Nu tänkte jag få gå till Gamla testamentet. Dels därför att det är den mest aktuella delen i vår bibel, så är det det Gamla testamentet. Det är inte som folk säger, det är så gammalt så det kan du inte läsa. Det är så gammalt så det har mognat och är den bästa avdelningen i hela vår bibel. Man vågar inte säga i en frikyrka att ett vin är bäst när det är gammalt. Det säger jag inte för att jag dricker vin, men jag har läst det. Att när man hittar riktigt gammalt vin, då har det mognat. Så är det också med det Gamla testamentet. Det har liksom legat där och så här står det i en bibelbok. Det väntar på sin uppfyllelse. Så vi ska gå till profeten Hesekiel. Och så ska jag stanna inför den, tänkte jag, här ikväll. Och börja i det 38:e kapitlet. Vi går rätt ner i ett intressant sammanhang, tycker jag. Där en ung prästpojke, förmodligen var han tonåring. Det var inte någon gammal man med skägg, utan det var vanligtvis unga pojkar. Jeremia, han var så ung så han sa: Herre, du kan inte ha mig. Jag är ju alldeles för ung. Nej, säger Herren, säg inte att du är för ung. Utan tala det jag bjuder dig att tala. Säg det jag säger till dig. Och så har vi profeten Jeremia. Och Hesekiel, han var också en ung man som ställde sig till Guds förfogande i en profettjänst. Jag ska börja i 38:e kapitlet, så ska vi ta 36 i efter kaffet här. Men i det 38:e kapitlet säger Herren så här: Herrens ord kom till mig och han sa: Du är människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal. Profetera mot honom och säg: så säger Herren, Herren. Se, jag emot dig, Gog, du storfurst över Rosh, Mesek och Tubal. Jag ska föra dig omkring och jag ska sätta krokar i dina käftar. Jag ska föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädd i full rustning. En enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand, perser, nubier och puter med dem, alla med sköld och hjälm, gomer och alla dess härskaror, togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar. Ja, många folk har du med dig. Och du ska, går vi fram en vers där, du ska tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk till Israels berg som länge har legat öde. Och så stannar vi där så länge. Och frågan är, vad är det han talar om? Vad syftar profeten Hesekiel på när han skriver det här? Jo, han talar om att i den yttersta tiden, i samband med att Messias kommer, så ska Israel utsättas för ett militärt angrepp. De ska nämligen dra sig ner mot Israels heliga berg. Och frågan är, vilka är det som profeten syftar på här? Därför att om vi vet det, då kan vi ha lite ett öga på de där länderna. Och när vi ser att det börjar bli en aktivitet som riktar sig mot Israel, då är det ett tecken. Så frågan är, vad är det för länder? Vilka syftar Herren på när han talar om Gog i Magogs land mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal? Vilka är det? Och då har vi ibland tolkat det här som, vi tolkar utifrån Sverige. Och så läser vi det här och så ser vi Rosh. Det låter ju nästan som Roshland. Inte sant? Så förmodligen är det Ryssland det nämns. Och Tubal. Ja, men det finns ju en stad i Ryssland som påminner om det här, som heter Tobolsk. Och så har vi landat upp i Ryssland. Men nu är det så här med den här boken. Den är inte skriven av svenskar. Och den är inte skriven i vår tid, utan den är skriven av judar. Och den är skriven för 2500 år sedan. Och då måste man gå ner till det judiska folket och faktiskt lite grann lyssna på dem som har fått ordet och skrivit ner det och gett det till oss. Och fundera lite grann på, vem syftar profeten på när han talar om de här folken som ska angripa Israel? De ska komma från den yttersta norden. Var är det? Förlåt? Kaspiska havet. Ja, det är ett förslag. Sverige. Har vi fler? Kan ni er geografi?
Turkiet.
Ja. Kina. Ja, det ligger ju inte i Norden. Nej, men det är lite intressant därför att vi har ju trott ibland att yttersta Norden, det måste väl vara yttersta Norden som vi ser yttersta Norden. Alltså längst upp i norr i Lappland och Nordnorge och Nordfinland och så här. Det är bara det att när profeten skrev det här, så skrev han ju det utifrån den världsbild som fanns på den tiden. Och yttersta Norden, om du går ner och frågar en jude idag, en teolog av det judiska folket, och frågar dem, vad menas med den yttersta Norden när profeten Hesekiel talar om det? Då säger han precis som du sa. Det är norra Turkiet och norra Syrien. Det var den yttersta Norden på den här tiden. Sverige var ju inte tänkbart på den tiden. Vi fanns ju inte. Ekumenia fanns ju inte heller. Även om man kan tro det. Men det fanns inte. Utan den yttersta Norden, det var norra Turkiet och norra Syrien. Och det förstår vi när vi läser de här folkslagen. När Herren säger så här. Storfurste över Rosh, Mesek och Tubal. Vad är det för några? Var bor mesikianarna någonstans? Förlåt? Nej, det är en liten parentes. I nya biblarna har man plockat bort ordet Rosh. Jag vet inte vad jag sökt efter ett argument för det, men jag har inte hittat något argument. Men det är inget land och det är inget folk utan den furste. Men jag vet inte varför. Förmodligen är det beroende på att i de gamla handskrifterna fanns det inte med, utan det har kommit in senare. Men jag får lämna det åt sidan för jag har inte hittat något. Men det finns inte med. Men de andra finns med. Mesek och Tubal. Och då får man gå tillbaka i historien för att finna ett folk som var detsamma som Mesek. Och då hamnar vi i nuvarande Syrien. Det var där Meseks folk bodde. Och Tubal, det är det folk som bodde i Turkiet. Längre norrut än så kom man liksom inte på den tiden. Och vad nu Hesekiel säger, det är att när de här folken, när det börjar röra sig i det här området av Turkiet och Syrien, då ska vi vara på vår vakt. För det kan vara en profetisk händelse som äger rum när de som idag bebor det här området sätter sig i rörelse emot Israel. Därför är det väldigt intressant att se vad som äger rum. Både i Turkiet men också i Syrien. Till Syrien så har vi två andra profetier som ska äga rum samtidigt med det här. Och som på ett sätt försvårar det, men jag vet Herren, han har ju ordning på det hela. Även om vi ibland har svårt att förstå hur det ska fungera det hela. Men profeten Jesaja, han säger så här i det 19 kapitlet. Att i samband med att Messias kommer åter, det kallas med en term i Gamla testamentet, på den dagen. Den tidsmarkör som syftar på när Messias står på Oljeberget. På den dagen, Jesaja 19 och 24, så ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien. En välsignelse mitt på jorden. Och Herren Sebaot ska välsigna dem och säga: välsignad var Egypten mitt folk, Assyrien mina händers verk och Israel min arvedel. Och det här skrivet för 2700 år sedan. Sedan 1948, när Israel fick sitt land, så är det just de här två länderna som har varit motorerna i varje krig. Egypten i söder och Syrien i norr. I varje krig. Och så säger Herren genom sin profet: men en dag så ska Egypten inte längre kriga med Israel, utan de ska ha fred med varandra. Alltså, går vi 15 år tillbaka så var den tanken otänkbar. Och så ska Syrien ha fred med Israel. Det är en ännu mer otänkbar tanke. Men om du lyssnar på nyheterna i Sverige ibland, eller du kan lyssna varje dag, men några gånger så har nyheterna i Sverige, alltså SVT, berättat om fredsförhandlingarna mellan Syrien och Israel. Och när man då har det här i bakhuvudet, att en dag så ska han som är president i Syrien, Bashar al-Assad, tillsammans med presidenten i Israel sätta sitt namn under. Idag sitter de i fredsförhandlingar. Det är bara namnunderskriften som fattas. Och så backar vi ett kapitel i Jesaja. Och då ger Herren oss en liten pusselbit till och säger: i den tiden när Israel ska få fred med Syrien, 17 kapitlet första vers, Damaskus ska upphöra att vara en stad, det ska bli en ruinhög. Det var helt otänkbart för några år sedan. Damaskus har, eller Syrien, har aldrig förlorat ett krig från den stunden när det bildades. Vem var det som började i Syrien? Vem är den första politiska ledaren i Syrien? Vi får gå långt tillbaka. Gå 5000 år tillbaka. Och vem har vi då på kartan? Ja, vi har inte Mose. Och vi har inte Abraham. Vi får gå ännu längre tillbaka. Det var en politisk ledare som anlade Nineve. Första Mosebokens 10 kapitel. Han hette Nimrod. Son till Noa. Så du vet, här har vi... Jag tänker på det ibland när vi i Sverige, en stad i Sverige, 400-årsjubileum. Då tycker man att det här är gammalt, vet du. Och är det 500 år, då är det jättegammalt. Här har vi 5000 år. Så det är alldeles rätt när de säger i nyheterna, när Syrien har kollapsat och blivit utsatt för alla dessa krig och förintelser. Här har vi världens äldsta kulturella centrum i Syrien och nere i Irak. Vem var det som började i Irak? Vem var den första som var i Irak som en politisk ledare? Det var samma man. Han började i Babylonien. Han började i Irak och sen drog han norrut och så anlade han Nineve. Så vi har alltså världens äldsta kulturella centra här. Och Syrien har aldrig förlorat ett krig. Inte förrän i det yttersta av dessa dagar. Och ingen människa kan förstå hur det har kunnat bli som det har blivit. Men låt oss bara titta lite grann på Syrien. Därför att Syrien har en särskild profetia över sig från Herren. Men innan vi tar den, så låt oss bara titta på vad som äger rum i det här landet. Som i princip har kollapsat. Och som nu sakta men säkert håller på att restaureras och återigen byggas upp. Men under de senaste åren så har Syrien varit ett tillhåll för en mängd olika politiska krafter. Två stycken religiösa grupperingar har härjat i Syrien. Den ena heter IS, kommer från Saudiarabien. Det är alltså en religiös, vi får tycka vad vi vill i Sverige, för i Sverige värjer man sig och så säger man de har ingenting med religion att göra. Det är kanske de som tar religionen på allvar. Som vill upprätta en islamsk kalifat. Nu säger man så här att nu har man ödelagt det. Vi lämnar det åt sidan. Men det är de som har härjat i Syrien. Tillsammans med en annan religiös terrororganisation som heter Hezbollah. Det är Irans terrororganisation. Båda är muslimer. Men de är dödsfiender. Och vad skiljer de åt? Ja, inte mer än en baptist skiljer sig från en pingstvän idag. Och det är nästan ingen som vet skillnaden. Och så är det med liksom de här två terrororganisationerna. De som kommer från Saudiarabien, alltså IS. De vet egentligen inte vad som påverkar Hezbollah. Den ena säger sig vara komma genetiskt ifrån Muhammed. Och den andra säger sig komma andligen ifrån Muhammed. Men det ser man ju inte på utsidan. Och därför så tänker de, det är bäst jag skjuter först och frågar sen. Och så har de dödat hundratusentals i Syrien, ödelagt städer, gått på varandra hela tiden. Och det som nu har hänt i Syrien, det är ju faktiskt en uppfyllelse av det Herren säger genom profeten Jesaja. Nu säger vi inte att det är Guds vilja det som har skett, nej. Men det tillhör Guds allvetande. Gud visste om det här. En dag ska dina stolta böljor lägga sig. En dag så kommer till och med Damaskus att kollapsa. Och vi är den generation som får se det här gå i uppfyllelse inför våra ögon. Och då säger Herren, går vi till Hesekiel 38 kapitel. De här länderna, de kommer en dag att presentera en, ska vi säga, en aktivitet. Och den aktiviteten kommer att rikta sig mot Israel. Och när detta sker så är det några stycken som kommer att vara tillsammans i det här. Och de har jag redan nämnt här. Togarmas folk. Men vi läser också om att i den femte versen, perserna ska vara med. Vilka är det? Det är Iran. Och Meseks folk, vilka är det? Syrien. Idag har vi alla aktörerna på plats i Syrien. Det är helt ofattbart. Och inte bara de aktörer som vi läser om här, utan det är fler aktörer. Och det är Syrien som har blivit liksom en samlingspunkt för de här. Så ryssarna, de är där. Men också Amerika. Men också Turkiet. Plus de här två terrororganisationerna. Och så har de fått liksom leva ut alla sina drifter och ödelägga precis hela landet. Och idag så håller man då på att göra någonting. Och då är det en president som heter Erdogan. Erdogan, han har ett problem. Han har säkert många, men ett. Och det är att Erdogan, han vill komma med i EU. Det har vi hört, va? Men det går inte. Därför att vi har en svensk politiker som säger nej. Han heter Kalle Bildt. Så Carl Bildt, han har sagt så här. Om inte du erkänner massmorden på armenierna, så har du inte i EU att göra. Och det har stått en väldig schism mellan dem. Och Erdogan, han har nu erkänt att kanske vi har tagit ihjäl 200 000. Det handlar om 3 miljoner. Men Erdogan, han är också fångvakt, eller vad ska jag säga, han har ju de stora flyktinglägren. Det är den yttre gränsen österut för Sverige, så är det Turkiet. Och Erdogan, han sitter liksom på nycklarna till dessa enorma uppsamlingsläger av flyktingar. 65 miljoner är på flykt, kan du fatta? Vi bor 9 miljoner i Sverige, 65 miljoner är på flykt. Inte alla i Turkiet, nej, men alldeles för många. Men det är Erdogan som sitter med nycklarna. Och så vill han komma med i EU. Och så går det inte. Och då har han som sitt trumfkort. Om inte ni släpper in mig i EU, så öppnar jag grindarna. Så kan ni göra vad ni vill. Och då är frågan, vad ska då Erdogan bli av? Nu är vi utanför Bibeln. Men man kan ändå fundera. Och då kvarstår det en potentat som skulle kunna vara av intresse för Erdogan. Och det är Putin. Så skulle vi på nyheterna få höra att Putin har kontakt med Erdogan, då ska vi lyssna extra noga. Och skulle det vara så att Erdogan går över till Putin-lägret, för det är egentligen där han hör hemma, då får vi problem. Och då tänker jag på en gammal syster i Norge. Ni har säkert hört om det här, men det är ändå det profetiska. Jag fick det här av Emanuel Minus för ett par år sedan. Han berättade om det nere i Värnamo. En gammal pingstsyster i en pingstförsamling i Norge som på 1960-talet i en gudstjänst reser sig upp och säger, så säger Herren. Och så säger hon, så säger Herren, detta kommer att ske före Jesu tillkommelse. Den första händelsen som kommer att äga rum, det är att Norge kommer att finna olja. Då drog äldstebröderna ner henne. För du vet, det ansågs så osannolikt att Norge skulle hitta olja. Så att de kände, nu började att slira för den här gamla systern. Så att de försökte att tysta henne. Men du vet, gamla systrar tystar man inte. Det är bara så. Så hon gick på igen och så säger hon, nästa händelse, det är en flyktingvåg över Europa och Norden som vi aldrig har sett tillstymmelse till innan. Och det är frågan om inte vi är någonstans där. Det är så känsligt idag så det behövs nästan ingenting förrän att de här yttre gränserna skulle kollapsa. Och de här 180 000 vi tog emot 2015, den rena söndagsskolan, jämfört med vad som skulle hända om de yttre gränserna i EU skulle kollapsa. Men det är så här som Herren säger det här. Och då tänker jag igen på Erdogan. Jag tycker det är intressant att följa honom lite grann. Därför att i fjol så uppmanade Erdogan sina muslimska, det är ju ett muslimskt land va? Det är mullorna som är med och styr och bestämmer. Så han sa åt mullorna i Turkiet att gå ner över Israel och utropa islam över Israels område. Det här var på nyheterna i Sverige också. Och så går de ner och ropar ut. Och då tänker jag på hur ni har det i Småland. Därför att i Småland så tror man att ett böneutrop från en minaret är ungefär samma sak som när Svenska kyrkan ringer sina klockor och kallar till gudstjänst eller bön. Och då tänkte jag, är man så lite påläst? När de själva säger så här, att ett böneutrop ifrån en minaret är en proklamation utav islam över det område där ljudet hörs. Att vi har en annan åsikt, det bekymrar inte dem, bara de får ropa ut det här. Och så har de skickat ner de här muslimska ledarna över Israel för att proklamera över Israel ett muslimskt herradöme. Ungefär där befinner vi oss idag. Det håller på att hända någonting va? Så att ha ett litet öga på Hesekiel 38. Nu skulle jag fortsätta här men nu är det ju kaffe. Elände. Och sådana religiösa drycker. Men det, jag tycker det är otroligt intressant tid vi lever i. Det är spännande. Och säg inte det här att den kristna tron det är liksom någonting vi håller på med i kyrka. Utan hela världen är liksom involverad i en händelseförlopp. Där Herren plockar in de här länderna, namnger dem och talar om tiden när det här kommer att ske. Men vi fortsätter efter kaffet och ser på vad Herren bara sagt i sitt ord. Vi bara läser det. Och sen så får var och en tolka det här. Men det är det här området som Bibeln säger du ska hålla ögonen på. Grekland, Turkiet, Libanon. Och bara inom parentes. När Libanon hade val i fjol. Alltså de skulle välja parlamentet. Är det någon som kommer ihåg vem som fick majoriteten av alla rösterna? Vilket parti? Hezbollah. Terrororganisationen ifrån Iran får majoritetsvalet i Libanon i fjol. Och det har de använt till att montera upp dödliga raketer runt omkring hela gränsen till Israel. Jag har stått och tittat på dem. Från Libanons längst upp på udden där och så runt omkring hela Israel så har man monterat upp 180 000 raketer för att kunna ödelägga Israel och ta död på det judiska folket. För 2 veckor sedan så testade man det här. Alltså, det är här vi är idag. För 2 veckor testade man det här. Och man skickade in 500 raketer på 2 dagar ifrån Gazaremsan. 500 raketer. Är det någon som har läst om det i svenska massmedia? Sånt skriver man inte om. Och när de frågar svenska nyheterna, för det är många som har varit på massmedia och Sveriges Radio och TV och sagt, varför skriver ni inte om det här? 500 dödliga raketer. Då svarar nyhetsmedia bara, det var inte många israeler som dog. Det är svaret. Vi ska återkomma till det efteråt. Förlåt? Var det tack vare IDF? IDF är ju alltså Israels försvars... De skjuter ner vissa. Men ska vi veta att varje avskjutning av en IDF som kan ta de här kostar, jag tror, mellan 2-3 miljoner. Så det är ju en otrolig utgift. Men många av dem slog ner runt Beersheba där nere i det området. Sen vill jag säga tack till er. Tack alla ni som har köpt de böcker som ligger där ute, både den här gången och gångerna innan. Och det är precis som Stig säger, att förtjänsten av böckerna, det bär vi ner till de messianska församlingarna i Israel som står där nere och tar emot alla dessa miljoner judar, ska jag återkomma till det efter kaffet, som kommer hem idag. Därför att man kan inte bo i Malmö och vara jude. Man kan inte vara jude och bo i Göteborg. Man kan inte bo i Paris. Man kan inte bo i Ukraina. Man kan inte bo i Rumänien. Så det judiska folket, de är på väg hem. Och då står messianska församlingar och hjälper dem, ger dem lite mat för dagen. Se till att de får kläder på kroppen, försöker ordna ett boende. Så tack alla ni som har köpt böcker. Jag skulle önska jag kunde ta er med i en tidsmaskin och låta er vara med på en messiansk gudstjänst nere i Israel. Det finns hundratals sådana idag som fått ta emot Jesus till frälsning, som har fått öppna sig för den heliga ande och blivit livsförvandlade. Så det är det arbetet vi stöder. Men vill du läsa om det här hemma i lugn och ro, så sitter jag och skriver lite grann när man har lite tid. Så den senaste boken som kom här för ett tag sedan heter Ett nytt Jerusalem. Det är en genomgång av profeten Hesekiel. En beskrivning av det som vi har här idag. Vill du läsa ännu lite mer om det profetiska skeendet, så heter den Israel och den röda kvigan, som är en beskrivning av det som profeten Jesaja, Jeremia och fram till och med Uppenbarelseboken. Och så har vi 2 böcker som vi har haft här något år innan också. En som heter Om att finna livet. Den här behandlar de 3 största frågorna i kristenheten idag. Och den ena frågan behandlade jag igår kväll. Vem är vår Gud? Är det samma Gud oavsett vad vi kallar honom? Vem är vår Gud? Och den 4:e boken heter Hemligheten och är en bibelförklarande bok som beskriver de 10 hemligheter som Paulus han talar om. Trons hemlighet, gudsfruktans hemlighet, Kristi hemlighet, evangeliets hemlighet, hemligheten om Israel, hemligheten om församlingen och så vidare.